Välkomna till Skånes taltidning nummer 33 2018 med utgivningsdag fredagen den 17 augusti. Solen gick upp i morse 05.43 och ner går den 20.39 ikväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
Telegram. Ny metod mot ögoninfektioner prövas i Lund. Väntetiderna i ögonsjukvården ökar i landet men minskar något i Skåne. Och dubbla EM-brons för blinda simmaren Maja Reichard.
Det bör märkas på lönen för den chef som inte vill anställa personer med funktionsnedsättning. Det anser Socialdemokraterna i vår intervjuserie inför regionvalet.
Öppnat och stängt så med återbruk och tapas bar.
Para-EM i friidrott drar igång i Berlin. Vi har pratat med synskadade och peppade svenska medaljhopp.
Synskadan var ingen utvecklingsstörning. Månadens ansikte sitter på Osby och OS-bytjejen Nathalie Nilsson. En idrottare som verkligen fått sin revansch.
Nästa onsdag börjar förtidsröstningen. Röstmottagaren hjälper dig att kryssa.
Evenemangstips med opera kickoff och snapphanerally.
Och kalendern den bjuder bland annat på Bergmanfestival och rockjubileum.
Anslagstavlan följer därpå med regionala och lokala meddelanden. Och sist som alltid redaktionsrutan.
Nya rön om kroppens eget försvar mot bakterieinfektioner och påföljande inflammationer kan ge bättre behandlingsmetoder mot bland annat ögoninfektioner. Det är forskare vid Lunds universitet som tillsammans med kollegor i Köpenhamn och Singapore kartlagt hur kroppen gör för att dämpa infektioner och inflammationer. Så kallade kroppsegna peptider dämpar undan för undan och på ett för kroppen skonsammare sätt infektionen. Medan hittillsvarande medicinering med till exempel antibiotika riskerar att ge sidoeffekter där gifterna från bakterierna kan skada vårt immunförsvar. Den medicin som forskarna nu hoppas på och som ett läkemedelsbolag håller på att ta fram härmar kroppens eget, mjukare men ändå effektiva sätt att bekämpa infektioner. Överläkaren Arthur Schmidtchen forskar i dermatologi vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Och rönen kan förutom till exempel vid sårvård även komma ögonsjukvården till godo, menar han. Läkemedlet som vi försöker utveckla lämpar sig bäst för infektioner som ju alltid åtföljs av skadlig inflammation, till exempel vid olika typer av ögoninfektioner. Och det här är något som är ganska vanligt, säger Arthur Schmidtchen och fortsätter. Det hade varit intressant att undersöka om vi även kan ha effekt på svårare infektioner i ögon. När det gäller just ögon tittar forskarna i första hand på vanliga stafylokockinfektioner, men även den ovanliga ögonsjukdomen pseudomonas keratit kan komma i fråga. Med den nya metoden hoppas Schmidtchen också ligga i framkant när det gäller alternativ till antibiotikabehandling, där ju resistenta bakterier är ett ökande problem. En patientstudie med sårgel som bygger på de nya rönen kan komma igång under 2020 och under åren därefter även försök när det gäller ögoninfektioner. Arthur Schmidtchen säger till Skånes taltidning att han hoppas på att färdiga läkemedel ska vara ute på marknaden till 2025.
Väntetiderna för att få ögonsjukvård har nationellt sett ökat, visar en undersökning som SRF Synskadades Riksförbund har gjort i hela landet med hjälp av Sveriges kommuner och landstings databas Väntetider i vården för 2017. Det är fler än tidigare år som får vänta mer än 90 dagar på det första besöket hos ögonläkare. Men skillnaderna är stora i landet. Bäst är situationen på Gotland, följt av Halland och Stockholm. Medan region Örebro län hamnar i botten. SRF har skapat ett rankningssystem där betyget 1-5 har satts inom de tre områden som ingått i årets väntetidstest. Kategorierna är det första besöket i ögonsjukvården, operation av grå starr och operation behandling inom övrig ögonvård. Region Skåne hamnar på en 12:e plats av de 21 landstingen och regionerna med ett snittbetyg på 2,3 av möjliga 5. Och där man lyckats bäst är när det gäller gråstar och sämst i kategorin operation behandling inom övrig ögonvård. Men ser man tillbaka på tidigare års undersökningar är det en liten förbättring i Skåne.
Den blinda simmaren Maja Reichard fixade dubbla bronsmedaljer under EM i parasimning i Dublin. Den första medaljen gällde 50 meter fritt där Reichard hade tiden 31:17 och ukrainskan Marina Pidubina simmade hem guldet. 100 meter bröstsim gjorde Reichard på 1:29:27 medan nederländska Lisette Bruinsma tog guld. Reichard har sedan tidigare både para-EM-guld och Paralympics-silver i bagaget. I Dublin ställde hon upp i två distanser och tog alltså medalj i bägge.
I vår serie intervjuer med regionpolitiker är det nu Socialdemokraternas tur. Socialdemokraterna i Skåne röstade på sin distriktskongress i våras för att avskaffa vårdvalet inom specialiteter som ögonsjukvård och operationer av grå starr. Däremot vill partiet att alla fortfarande ska ha rätt att välja vårdcentral. Eva Pihl Krabbe är ordförande i såväl handikappberedningen som habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne. Och hon förklarar varför hon anser att vårdval är olämpligt inom specialistvården.
När det gäller specialistvården så tycker jag att det är bra om vi har en sammanhållen specialistvård. Det blir lätt så att om man har vårdval på vissa specialiteter så blir det gärna så att man ägnar sig åt de enklare symptomen och sen får den offentliga vården ta alla de tunga. Och det är inte riktigt bra när det blir på det viset.
Men kommer ni att kunna klara köerna utan vårdval?
Det kan säkert bli svårt initialt. Så är det ju alltid när man ändrar på någonting. Det har vi ju sett på många andra områden. Man får göra saker i ordning så att inte patienterna drabbas. Det tycker jag är det viktigaste. Man kan inte ändra saker över en natt. Det är omöjligt.
Så att det blir inte så att vårdvalen försvinner så att säga 2019 om ni har makten?
Det kan jag inte tänka mig att man kan göra på det viset. Man måste se till patienternas bästa och att det får ta den tid det tar.
När det gäller färdtjänsten så har ju Skånetrafiken tagit tillbaka beställningscentralen i egen regi här i sommar. Är det bra?
Det var ju ett önskemål från våra kunder eller patienter eller vad vi ska kalla det. Jag tror att det är bra att man har en sammanhållen kedja. För många upplevde ju att det var jättejobbigt. Det blev språkförbistringar och i synnerhet jag som kommer från den nordöstra delen vet ju att vi har många olika dialekter här uppe där man kanske har många olika ortsnamn som inte är så kända om man nu jobbar i Riga eller om man jobbar på annat håll långt, långt härifrån. Äldre människor kan tycka att det är svårt om personer bryter. Det har varit mycket klagomål och folk har gärna velat att vi skulle förändra i den här riktningen. Därför har det blivit så. Men det tar sin tid att göra om det. Jag tror inte det går på 3 månader.
Det förekommer ju klagomål också på nästa steg i färdtjänsten. Alltså taxiföretagen, taxichaufförerna. Dels att de inte hittar och inte kommer i tid, men också att många tycker att de får ett otrevligt bemötande.
Alltså det är ju oerhört olyckligt och det är ju faktiskt de företagen som har anställda chaufförer som måste se till att det blir personal som förstår vad det handlar om. Och det finns ju utbildning, men vad jag förstår så är det ju precis som i andra branscher nu för tiden ont om folk. Det byter hela tiden. Man hinner inte med att utbilda. Och de värsta avarterna, där ser man ju, man kan ju läsa dagligen på Facebook att man har varit med om otrevliga saker. Och då måste man informera Skånetrafiken om det och då måste man ta itu med det. Det är inte tal om saken. Det ska inte förekomma, man ska inte bli ovänligt bemött.
Ställs det för låga krav i upphandlingarna eller för lite risk för sanktioner? Eller?
Det är möjligt. De detaljerna kan jag inte. Jag tror att man är relativt duktig på det här med upphandling. Men vi är ju aldrig bättre än den så att säga, svagaste länken.
Många är ju beroende av färdtjänsten för att kunna ta sig någonstans. Men många kan ju åka kollektivt om kollektivtrafiken fungerar som den ska. Och det gör den ju inte alltid. Det är dåligt med information, dåligt med utrop och svårt att hitta och så. Vad vill ni göra åt det?
Jag vet faktiskt inte vad man ska göra åt det. Utan det måste ju Skånetrafiken och deras tjänstemän hantera. Det går ju inte att ha det på det viset. Men det är ju nog också ganska ofrånkomligt att det blir saker som inte fungerar. Man får jobba på det att bli bättre hela tiden. Ta till sig de här klagomålen som kommer. Men hur man i detalj ska göra det måste man ju lösa inom den förvaltningen.
Det är ju inte bara det att stora tågförseningar och sånt. Utan även enkla vardagssaker som att utropen på bussarna. Som ju ska fungera inte gör det.
Och det tycker jag är ett handhavande problem. Jag har åkt ganska mycket buss i sommar där jag bor ute nu på sommaren. Och där är det utrop precis hela tiden. Man talar om vända liten hållplats. Då fungerar det ju väldigt bra. Ibland så sätter jag mig och blundar och så tänker nu ska jag se om jag vet var jag ska stiga av. Och det har fungerat. Men sen vet jag att om man åker i stadstrafik, ibland åker jag i Lund. Då har man stängt av det och då är det omöjligt att veta det. Men det gäller att säga till då så får man ju rätta sig efter det. På Skånetrafik man får ta tag i de bussarna och busschaufförerna som har stängt av det. Så får man inte göra.
Om man åker tåg då kan man få ledsagare som hjälper en till och från tåget och så där vidare. Men när man sen kommer fram och ska fortsätta med buss. Då får man ingen ledsagning från tåget till bussen. Hur tänker du om det? Vad ska ni göra åt det?
Jag har faktiskt haft en kontakt med förvaltningen om just den frågan. För den frågan pratade vi om när vi hade handikappberedningen nu i maj. Och vi hade också personal från Skånetrafiken där. Och man säger att problemet är att man kommer för tätt in på den tid när man ska ha ledsagning. Och då kan det vara svårt att hantera det. Och det förstår jag, det är ju svårt för den som är synskadad att säga att om 2 dagar eller 3 dagar ska jag åka i Malmö och åka med den från tåget till den bussen. Så vill man ju inte ha det. Man vill ju vara lite spontan. Men det säger de att man har svårt att klara av det. Man kan inte ha personal anställd som är standby. Och det kan man också ha en viss förståelse för.
Skånetrafiken inför ju ett nytt biljettsystem nu också. Har du gjort någonting för att sätta dig in i att det kommer att vara tillgängligt?
Det är också en sån fråga som vi har pratat om på handikappberedningen. Och som vi kommer ju nu att ta ett nytt funktionshinderpolitiskt program. Det blir väl nu i september. Och alltså riktlinjerna är ju så i det programmet att vi ska se till att göra så tillgängligt som möjligt. Och det måste ju sen förvaltningarna och nämnderna rätta sig efter.
Vi var inne lite på ledsagning här. På de stora sjukhusen, där det ju är ganska svårt att hitta till sin mottagning, klinik. Vems ansvar är det där att en person med synnedsättning hittar rätt?
I princip så är ju ledsagning ett kommunalt ansvar. Så är det ju. Och det ställer till jättemycket bekymmer. Jag hade önskat att vi hade en huvudman för den verksamheten. För Vi har 33 kommuner. Vi har 33 kommuner som tycker väldigt olika om det här. Vad är ledsagning och när ska man få det och vem ska få det? Det är inte regionens ansvar, själva ledsagningen. Det handlar ju om när vi har tolkar, dövblindtolkning och så. Så i princip så är det ju, det är ju kommunen som ska hjälpa med den här mellanbiten. Men det är egentligen väldigt olyckligt tycker jag. Jag hade önskat att vi kunde haft det på ett annat sätt.
Är det någonting som du kan tänka dig att driva?
Ja, vi har faktiskt pratat om det i vårt presidium i habiliteringen. Om vi skulle pröva på något sätt. I synnerhet när det gäller dövblinddelen. Så att jag tror att får vi möjlighet att styra regionen så tycker jag nog att det här är någonting som man ska försöka hantera.
Det förekommer ju kritik från många med synnedsättning gällande hjälpmedlen. Att när man får ett tekniskt hjälpmedel så får man inte tillräcklig utbildning, inte tillräcklig uppföljning. Mm. Vad vill ni göra åt det?
Alltså det här är någonting som vi pratar om på våra brukarråd i habilitering och hjälpmedelsnämnden väldigt ofta med våra organisationer. Vår förvaltning har ett väldigt gott samarbete med SRF. Man träffas utan oss politiker också. Vi är ju inte inne i de här detaljerna hur man ska hantera de här tekniska frågorna. Det begriper vi ju inte. Och jag upplever att man försöker lösa de här sakerna. Bland annat har man gjort en lista på vad det är som är vårt uppdrag när det gäller de här frågorna. Det bör ha kommunicerats ordentligt till alla medlemmar. Sen kanske det inte kommer ut till alla med synskador, för alla är ju inte med i organisation.
Vad många undrar är också, varför kan inte skånska synskadade ta del av kurserna på Glimåkra vad gäller teknik?
Det uppdrag vi har, det klarar vi med våra anställda att förmedla den utbildningen. Glimåkra har ju kanske inte riktigt den inriktningen, utan var väl kanske mer för att det också skulle bli ett socialt värde i att vara det. Och det förstår jag mycket väl. Men det, vad jag förstått, är ju, ligger ju inte i vårt ansvar. Vårt uppdrag är ju inte den sociala biten. Jag vet att vi har haft det innan och skickat många, men vi har personal nu som förmedlar just den utbildningen. Sen är vi olika, tror jag, hur duktiga vi är på att ta till oss teknik.
Men regionens resurser räcker till?
Det anser jag att det gör. Vår förvaltning och vår nämnd har de pengar vi behöver. En stor problematik, och det är inte bara hos oss, det är ju överallt just nu. Och det är ju att få tag på kompetent personal.
Regionen är ju Skånes absolut största arbetsgivare. Vad gör ni för att fler med synnedsättningar eller andra funktionsnedsättningar ska få arbete inom regionen?
Det här är ju någonting som vi har hållit på, Region Skåne har hållit på med i ett antal år nu, i alla fall hela förra mandatperioden och denna mandatperioden. Så att vi har haft ett särskilt projekt just för personer med funktionsnedsättningar inom personal. Nämndens ansvar. Och så 25 personer om året har med funktionsnedsättning av olika karaktär har fått arbete i vår verksamhet, och en hel del av dem har sen fått fortsätta efter det här första året. Och bland dem vet jag att det är en hel del med synnedsättningar. Vi har några som är dövblinda som jobbar i verksamheten. Och det har fungerat väldigt, väldigt bra. Det gäller ju då att avancera teknikstöd för att man ska fungera. Och det främsta har också varit att vi har chefer ute i verksamheten som vill ta emot. Vi hade faktiskt bekymmer under förra mandatperioden med chefer som var rädda för att ta emot personer med till exempel psykiska funktionsnedsättningar. Och man lärde sig det småningom att först och främst så tar vi de cheferna som är positiva till hela grejen. Och det har visat sig vara bra. Och sen får man alltså fortsätta. Och det kan man ju så att säga hantera också personer som inte vill ha med funktionsnedsatta personer i sin verksamhet. Bör kanske inte heller stimuleras lönemässigt, tycker jag.
Det sa Eva Pihl Krabbe, socialdemokratisk funktionshinderpolitiker i Region Skåne. Hon intervjuades av Birgitta Fridén. I kommande nummer fortsätter intervjuerna.
Öppnat och stängt. I Viken har en ny hundrastgård öppnats öster om Hyllebergsvägen i Vikenparkens norra del. Entrén finns i rastgårdens södra del.
I Hässleholm har återbrukscentralen Magneten öppnat på Väpnaregatan 6. Och där finns avfallsinlämning, återbruksbutik med bytesmöjligheter och en verkstad för att skapa nytt av gammalt. Öppet tisdag och torsdag 14-18 och var fjärde lördag i månaden 10-14.
I Malmö har Sallad och Sushi öppnat 4 restauranger med takeaway. I köpcentret Entré vid Värnhemstorget samt på Östra Förstadsgatan 56. I köpladelandet Svågertorp på Nornegatan 2 och på Märsgren 28 vid Ica Maxi i Västra Hamnen.
I Loshult har kaféet Casa Bertke öppnat i den gamla handelsboden på Klockarevägen 2. Öppet söndagar mellan 12 och 18.
I Hyllinge har golfhotellet Lidingö Resort öppnat på Lidingövägen.
I Helsingborg har tapasbaren M2 öppnat vid Mariatorget i restaurang Red Fellas tidigare lokaler. Adress Mariagatan 2.
Ive har fått en ny kyrkogård. Den ligger in till den gamla och har även ett minnesträd i svart metall. I dess grenar hängs graverade blad upp med namnen på avlidna som vilar i Asklunden.
I Osby har konditori runt knuten öppnat till nya konditoriets gamla lokaler på Västra Järnvägsgatan 29.
På måndag den 20 augusti börjar para-EM i friidrott i Berlin och tävlingarna pågår i en vecka till söndag den 26. 10 idrottare är uttagna till truppen och av dessa är hälften synskadade. Nathalie Nilsson, som är månadens ansikte i augusti och kommer senare i detta nummer, är en av dem. Och en annan är längdhopparen Per Jonsson. Han är i god form, säger han, och hoppas på att komma i närheten av sitt pers, alltså sitt personliga rekord.
Formen känns som att den är där som jag vill ha den när det är en vecka kort. Jag har tränat de pass jag vill träna och jag har tävlat rätt så flitigt den här sommaren runt om i Sverige.
Hur har det gått då?
Jo, det har gått bra. Längsta jag hoppat hittills är ju 6,95 i år och det är ju 2 dess ifrån perset. Perset är ju 7,15 och jag har hoppat ett x antal hopp över 7 meter den här sommaren också. Men som har varit hårfina övertramp. Så det gäller bara att träffa rätt sida av plankan så kommer 7 meters hoppet och förhoppningsvis kommer det på måndag.
Är det på måndag du tävlar i Berlin?
Jajamän, på måndag 5:30 drar det igång.
Tävlar du och din bror Tobias fortfarande i samma klass?
Nej, det gör vi inte. Av någon anledning som jag inte riktigt fick förklara för mig. Jag blev uppklassad i våras igen när jag gjorde en kontrollklassning som man gör typ varannat år eller var fjärde år. Och eftersom jag blev nedklassad för 2 år sedan så är det automatiskt att man gör kontrollklassningen 2 år senare. Och jag ser det exakt likadant som jag gjorde för 2 år sedan men jag blev uppklassad ändå.
Vad innebär det att bli uppklassad?
Största skillnaden är att i den klassen jag blev nedklassad för 2 år sedan, där har du hoppzon. Och nu när jag blev uppklassad så kommer jag hoppa med planka igen. Det är klass 13.
Och den klassen där du och din bror Tobias har tävlat båda 2, det är 12 då?
Jajamän, precis. Det var den vi var med i Rio för 2 år sedan och på VM i London förra året.
Men han är kvar i den klassen?
Han är kvar i den klassen, ja.
Hur känns det då att ni inte är i samma klass längre?
Vi ser väl det positivt på det sättet att nu kan vi båda ta guld, varsitt guld.
Är det målet för dig att ta guld?
Ja, mitt mål är att ta 3:e raka guldet på EM.
Förra sommaren var det VM, då gick det...
Ja, förra året var det VM och då blev det ingen...
Hur revanschsugen är du nu då?
Jag är jätterevanschsugen på att visa att jag är tillbaka.
Hur ser dina chanser ut, tror du då?
Ja, men är jag upp och hoppar på mitt toppresultat eller maxresultat så är de goda. Det är ju några i Europa som är, om de har en bra dag så är de där uppe också och tampas. Och det är precis så det ska vara. Det ska vara tufft. Det är då det är som roligast också.
Per Jonssons syn har alltså inte förändrats enligt honom själv. Ändå har han klassats om till en klass för de som ser något bättre. Det gör att han inte längre konkurrerar med sin yngre bror Tobias Jonsson som tog silver på VM i London. Där de båda hoppade i samma klass och Per slutade på en 6:e plats. Men Tobias har dubbla medaljchanser. Eftersom han förutom i längdhopp också tävlar i 100 meter sprint. Och liksom sin store bror känner han sig i god form inför EM.
Jag är laddad. Självförtroendet har stigit mer nu till de här dagarna. Träningen flyter på bra. Det bör stämma ännu mer bättre i 100 meter och längdhopp då.
Vad gör du på 100 meter?
Mitt rekord är 11.35 men i år har jag gjort 11.39. Det är en bra tid och jag känner nu att jag sprungit riktigt bra på träningarna.
Hur kommer det sig att du ställer upp i 2 grenar då?
Nej, det är väl också. Man vill komma in i tävlingen ganska tidigt tycker jag i mästerskapet. På 100 meter då, som är första. Och sen är det 5 dagar senare. Ja, om man inte räknar finaldagarna 4 dagar senare så är det längden då ganska skönt att ha gjort. Gått in i tävlingen en första gren. Man kan koppla av till nästa, men få ur sig nerverna. Så blir jag i alla fall alltid mästerskap. Jag blir alltid lite nervös och det vänder jag ofta till positivt. Oftast har det gått väldigt bra, men jag kommer typ aldrig ifrån den där lilla nervositeten. Men det ser jag inget negativt. Och sen är väl också att jag är så pass bra på 100 meter i Europa. Jag kan, om jag kommer till final så då kan jag slåss mot en medalj också.
Har du tagit medalj internationellt även på 100 meter?
Nej, det har jag inte. Den bästa placering är på VM då när jag blev 5:a.
Hoppas du på final nu då i Berlin?
Ja, men det hoppas jag på 100. Det går jag in för. Men om jag inte ska gå för, då laddar jag mentalt om till längden. Det är bara så. Jag vet att jag är i bra form. Jag satsar på min första guld då, på längd. Men om det ska bli silver, så är det väl bara glädje. Det är med för alla mina medaljer bär på en historia jag har gjort.
Ja, alla medaljer bär på en historia. Och det speciella med Tobias silvermedalj från VM i London förra året var längden han vann den på, 6:99. Så för honom är resultatet nästan viktigare än valören på medaljen den här gången. För drömmen är att hoppa minst 1 centimeter längre.
Ja, men jag hoppas ett 7-metershopp faktiskt. Annars om jag skulle säga vinna och inte hoppa över 7 meter, då ska jag vara nöjd med placeringen. Ja, jag vill ha ett bra resultat också. Jag är inte bara... ute efter placering alltid. Jag är ute efter resultat.
Ytterligare en längdhoppare med synnedsättning som är uttagen till EM i Berlin är Victoria Karlsson. Tidigare i sommar satte hon nytt svenskt rekord och ökade samtidigt sitt personbästa med 14 centimeter. Också hon är förväntansfull inför tävlingen.
Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det var länge sedan det var ett mästerskap nu så det ska bli väldigt kul att få... få upp lite adrenalin igen.
Vad hoppas du på för resultat?
Jag är ju regerande Europamästare just nu så att det är klart att det vore väldigt roligt att upprätthålla det. Men det kommer bli tufft, för det är väldigt många nya som är väldigt duktiga. Och jag vet inte riktigt hur jag kommer stå mig där. Så att, en medalj är väl målsättningen i alla fall. Jag har ökat min lägstanivå väldigt mycket den här sommaren och bland annat jobbat mycket med min ansats och utökat den lite grann. Så att, jag har varit stabil runt i alla fall 4,60 på alla tävlingar. Så att, är jag över där mellan 60 och 70 så är jag nöjd. Och hoppar jag över 70 så är det bara en bonus. Det är alltid svårt att prestera sitt absolut bästa på mästerskap, även om det är det man hela tiden tittar efter. Men jag hoppas på det.
Hur kommer det sig att det är extra svårt på mästerskap?
Det är mycket nerver och sådär. Alltså på mästerskap så jobbar man alltid efter placeringar snarare än resultat. Sen är det klart att för att få bra placeringar så ska man hoppa så långt som möjligt. Men man kan inte förvänta sig att prestera på sitt absolut bästa på mästerskap. Men gör man det så är det jätteroligt.
Hur har du förberett dig nu inför EM?
Vi har haft en lite tyngre träningsperiod nu utan tävlingar i mitten på sommaren för att sen nu kunna släppa upp på träningen och toppa formen för mästerskapet. Så att jag känner mig i väldigt god form just nu.
Och du har ganska nyligen bytt tränare också, eller hur?
Ja, precis. Jag flyttade till Göteborg för snart 2 år sedan och började träna med min nuvarande tränare då, några månader efter det. Så att det här är vår andra sommar som vi gör tillsammans. Så det förra sommaren var lite knackigt, men nu börjar verkligen lossna och vårt samarbete är väldigt bra. Så det är jag jättenöjd med. Så jag hoppas på en medalj, men det ska hoppas om det innan man kan säga något.
Det sa Victoria Karlsson, längdhoppare som tävlar i EM i parafri idrott på Olympiastadion i Berlin nästa vecka. Övriga i den svenska truppen är förutom bröderna Jonsson och Nathalie Nilsson, Olof Ryberg, längdhoppare med synnedsättning också han, samt Mohammad Aljobouri, diskus och kula, Jeffrey Ige kula, Marika Waenger, 100 meter race running, ett lopp med en trehjulig cykel utan pedaler, och Gunilla Wallengren som tävlar i rullstolsloppen på 800, 1500 och 5000 meter. Reporter var Gunilla Kracht.
Och i veckan börjar alltså EM i parafri idrott i Berlin. Och en synskadad skåning är med, Nathalie Nilsson från Osby. Redan som tonåring tog hon VM-medaljer i mängd och hon var med i Paralympics för att sedan lägga av sin lovande idrottskarriär. Fast häromåret blev suget för stort och hon gjorde comeback. För att springa och hoppa är något Nathalie älskar. Och också något som hjälpt henne överleva några riktigt tuffa utmaningar. Och nu står hon inför sitt sista stora mästerskap.
Ja, det känns fantastiskt roligt att få vara med på en stor arena igen och få representera Sverige. Jätteroligt att träningen har gjort underverk och att de tror på en, att man får bevisa vad man går för.
Den som har lyssnat länge på Skånes taltidning kommer ju kanske ihåg att du tävlade mycket i friidrott för en 10-15 år sedan. Junior-VM-guld tog du 2005 om jag minns rätt.
Stämmer.
Och så vann du VM-guld i friidrottens femkamp 2007. Var med i Skånes taltidning och jublade. Och så var du med också i Paralympics i Peking. Och tävlade där med något mindre framgång.
Mm, precis.
Sen blev det tyst om dig.
Ja.
Du la av friidrotten.
Ja, det var väl lite så. Jag var mycket skadad och motivationen försvann. Och jag tror att som 19-åring kanske det blev lite väl mycket. Det var så mycket uppståndelse kring det. Och lilla Nathalie från Osby, liksom, det satt 91 000 på läktaren. Och det var ju jättemäktigt, självklart. Men sen därefter så det blev väl helt enkelt bara så. Men sen när åren gick, sen när jag försökte bli hel igen, så kände jag att nej, men det här stämmer ju inte. Jag vill ju inte sluta på det här sättet, utan jag vill ju verkligen tillbaka starkare än någonsin, att kunna slå mina gamla tider från 2005-perioden med Colorado Springs, mina 5 VM-guld och som du sa tidigare i São Paulo i Brasilien. med mitt femkamps-VM-guld. Så jag kände, nej, jag vill tillbaka. Och det gjorde jag, och det ångrar jag inte en sekund.
Vi sitter på er, din och maken Jonas. Ni gifte er för bara några veckor sedan. Ja. Er uteplats.
Ja.
Född och uppvuxen i Osby. Alltid i Osby för din del.
Ja, alltid i Osby. OSB i Osby brukar jag säga. Ja. Det är min Osby. Jo, jag är från Osby från början. Så att här känner jag ju till allting och sådär. Och gått i skola här och sprungit i skogar och gjort allt möjligt.
Att göra comeback i friidrott, det är ju väl inte det lättaste. Det kräver jättemycket träning för att hålla sig på topp, och att komma tillbaka om man har lagt av måste ju rimligen kräva ännu mera jobb. Hur tufft eller hur lätt har det varit?
Alltså, ja, det är klart att det har varit tufft, men jag tror att tänker man positivt hela tiden och man verkligen vill och man är beredd att kämpa för det, så kan allting gå. Precis som med alla olika funktionshinder, att ingenting är omöjligt utan allting går om man verkligen vill. Så att det var inget tvivel för mig, utan när jag inte tänkte så mycket på det, jag hade bara tanken att jag ska må bra, liksom jag mår bra och med mina idrott och så att då blev det bara bra, utan jag kunde göra bättre tider när jag inte hade kanske pressen på mig, utan jag fortsatte ju träna efter de här åren, jag kunde liksom klocka mig, jag gjorde för att det skulle bli kul igen. Man måste hitta en kod till att det blir roligt. Men det är klart att det har varit tufft, absolut. Det är många gånger man har gråtit och inte trott på sig själv, att klarar jag verkligen det här igen? Men det går. Och det är jag glad för att jag tog steget.
Mm. Vilken nivå är du på idag jämfört med då, skulle du vilja säga?
Alltså jag känner ju som innan, jag har ju aldrig kunnat slå fullt seende när jag tävlar här i Sverige. Men nu så är man ju verkligen och tampas med dem som kan, jag är ju ibland 14 år äldre än vissa. Nu är jag ju 29 år gammal. Och jag menar, det tycker jag är jätteroligt. Och just att jag skulle slå mina gamla tider från 05, det har jag ju gjort i varenda gren. Och satt svenska rekord fortfarande. Och det är ju extra roligt verkligen när man får tävla mot fullt seende då, att man kan liksom grattis liksom, och ser du inte? Nej, så som jag tänker inte på det själv, utan jag gör ju bara min grej. Så det är fantastiskt kul. Mm.
Ett stående inslag i den här serien med Målarens ansikten är att intervjupersonen får beskriva sitt eget utseende. Mm. Ja, hur ser det ut?
Ja, jag är blondintjej. 1,68 lång. Blågröna ögon, kan man säga.
Nästan karikatyrsvensk skulle jag vilja säga.
Ja, ja,
det är inte svårt att gissa vilket land du kommer ifrån när du är ute och tävlar.
Nej.
Sitter i en blågul landslagströja.
Ja, jag gör det dagen till ära, tänkte jag det.
Och så har du en tatuering på din höger överarm. Ser jag också.
Det har jag.
Kan du beskriva
det? Det är en tatuering jag ville ju faktiskt tatuera OS-loggan, eftersom jag varit med om ett Paralympics. Så det är det från OS-loggan då från Peking. Så då är det en, det ska likna en gubbe som springer, och så är det OS-ringarna under, och så står det Beijing 2008. Mm. Ja, ja.
Synen var du inne på, ja. Hur mycket ser du?
Ungefär 3% syn har jag, så det är ju nedklassat som alltså ledsyn då. Så att jag ser ju inte dina ögon härifrån, fast du sitter liksom en halv meter ifrån mig. Så att det är lite svårt ibland beroende på hur trött man är i ögonen när man har jobbat eller hur vädret är eller sådär. Det är ju olika från dag till dag, men ledsyn är det. Mm.
Stargards har du sagt att du har.
Ja.
Vad är det för något?
Det är ju en ätande sjukdom som är på gula fläcken. Och det är ju centralseendet, och det är ju öar som är, man ska kalla döda. De finns liksom inte, och det gör ju att det är svårt att se, som man kallar det, för en suddig fläck som är i mitten hela tiden. Så min syn är ju bättre på sidorna. Sjukdomen gör att man inte blir blind, men det kan försämras på längre sikt då. Och det har ju gjort för mig, för jag hade ju nog 4% syn när jag fick reda på det. Och nu är jag nere i 3 ungefär. Det är så svårt att sätta procent, men ungefär där. Men så det är lite tufft ibland, men man är ju väl medveten om det eftersom man är född med den här sjukdomen. Så att.
Mm. Och man upptäcker den ofta efter ett visst tag, efter ett visst antal år.
Mm.
Och det där var någonting som skapade problem för dig med skolgång och liknande.
Ja, det stämmer. Jag visste ju inte att jag var synskadad, men jag kände ju att någonting inte stämde. Jag satt ju väldigt nära tvn och mina föräldrar såg ju att det var något som är fel. Sen har ju min faster också en synskada, så hon var ju dagisfröken på mig på förskolan. Så hon såg ju att något inte stämde. Men det var ju ingen som kunde tro att jag skulle ha en sån synskada som henne. Eftersom allting stämde ju annars, och jag behövde ju glasögon som alla andra får ibland. Men det hjälpte ju inte, och du vet, när man har sitt funktionshinder och man är född med det, så blir det ju att man ska vara som alla andra. Så som jag ser alla andra också. Men jag märkte ju det väldigt tydligt när jag skulle skriva någonting från tavlan som läraren hade gjort. Då blev det ju alltid fel. Mm. Där de frågesatte, och jag såg att mina kompisar gjorde ju bara rätt hela tiden och jag gjorde ju bara fel. Eller fel, men det var ju ändå liksom, det var, jag kommer ihåg speciellt mitt namn då, jag trodde ju att man skrev sitt namn från höger. Mm. Men man skriver sitt namn från vänster. Så att där var ju problemet redan där liksom, att jag kunde ju inte se rätt på bokstäver eller någonting. Men, och jag blev remitterad till alla olika ögonläkare och de kunde inte se. Jag vet, jag hade en professor i Kristianstad med, och han sa, jag vet inte vad jag ska göra med Nathalie. Det ser normalt ut, men det är något som är fel. Hon kan ju inte se på första raden på bokstavstavlan ens. Och då misstänkte de att jag hade en hjärntumör. Och på det där då så var jag ju väldigt svår tid i skolan, eftersom jag var ju annorlunda och tog längre tid på mig. Så jag blev ju tyvärr mobbad i skolan. Det kunde ju vara att de sprang och gömde sig för mig bakom huskvarteren. Jag fick inte vara med. Jag är dum i huvudet. Jag kunde inte vara med. Det fick jag höra ofta. Och jag blev ju tagen till en lokal där de skulle göra utredningar på mig som 6 år gammal. Utan mina föräldrars tillåtelse. Där de skulle göra psykologutredning på mig. Och då klassade hon mig väldigt tidigt att du är utvecklingsstörd, du kan ju inte. Alltså din utvecklingskurva ligger så långt bak än vad du ska ligga på i din ålder. Så att då ringde de jämt till mina föräldrar och sa typ att jag är utvecklingsstörd, de kommer ha problem med mig längre fram och att jag inte kan vissa saker, jag får gå i specialklass och sådana grejer. Och det var ju fruktansvärt som en förälder att höra det. Sen längre fram så blev jag ju skickad till en professor som heter Sten Andreasson, nu har vi samma efternamn, i Lund då. Och där konstaterades ju då att jag är synskadad då, att jag har Stargards sjukdom. Och då var det direkt liksom, vad är det jag inte kan göra? Ja, men du kan inte ta körkort, Nathalie, och det är knappt jag vill att du ska cykla, och du kan inte ta moppekörkort. Nej, men kan jag bli bäst i världen på att springa och hoppa? Och då liksom skrattade han lite sådär med ett leende. Ja, men Nathalie, du får liksom ändå se det till det realistiska, att du ska nu få hjälpmedel och du kommer få ett jättebra liv ändå. Jag ska bli bäst i världen på att hoppa och springa.
Det visste du redan då?
Ja, jag hade den liksom. Jag hade ju sett Kajsa Bergqvist så många gånger på tv. Hon var ju min förebild. Nej, det var så himla coolt när hon hoppade över höjdhoppsribban. Så jag spelade in på kassettband och så pausade jag. Och så såg jag ju hur hon gjorde över ribban. Så jag byggde min egen höjdhoppsställning på träsliden. Sen så lånade jag grannens madrass och sen var det bara att börja träna. Sen var jag fast. Mm. Så att, ja, det var jättekul.
Hur gick det med skolan då?
Ja, därefter så fick jag ju reda på att jag var synskadad. Och hon som gjorde utredningen, hon fick faktiskt sparken. För man får ju absolut inte lov att göra så. Men jag gick ju fortfarande kring särskolans mål. Varför det var så, det vet jag inte. Jag var så långt bak och jag vet ju att jag hade ju problem. Jag hade svårt för matten. Jag hade svårt för stava. För jag anser att ser man inte på tavlan hur ord stavas och sånt. För jag tror att när man börjar i skolan, då har man som lättast att få ihop orden. Och ser man inte det, då blir det också svårare att förstå. Så jag låg ju som sagt mycket back. Och sen blev det ju att jag fick assistent i skolan. Och jag hade inga kompisar. Men jag hade kompisar, eller jag dög bara när jag var duktig i idrott. För då vann vi ju, den som var snabbast, det var ju jag. För jag slog både killarna och tjejerna i löpning. Men då ville de helt plötsligt, vi ska vara samma lag som Nathalie och sådär. Så då kände jag ju att jag dög. Men sen därefter så var jag som sagt särskolans mål hela tiden. Sen så var jag så pass mobbad så jag började på Montessori skola i Sibbhult. Och där fick jag ju jättemycket kompisar och där fick jag verkligen komma fram i min utveckling. Men därefter nådde jag fortfarande inte upp att komma in på ett vanligt gymnasie. Så jag fick börja på ett särskolgymnasie. Och de åren där, jag brydde mig väl inte så mycket, utan det var bara idrotten i mitt huvud. Jag skulle till OS i Peking, jag skulle till Paralympics. Så jag hittade en idrottslärare där som blev lite av min tränare. Så han gjorde så att jag fick ett specialformat program där jag fick idrotta på skoltid helt enkelt. Så vi hade typ 3 timmar om dagen, tror jag vi hade 2-3 timmar. Men sökade vi upp mina kärnämnen då, på det som jag var bakåt då. Men sen så sa min lärare när jag väl blev 19 år där, då hade jag ju 1 år kvar. Alltså Nathalie, jag ser ju på dig att du passar ju inte in här, du har aldrig passat in här. Du har ingen utvecklingsstörning, du, snälla gå och testa dig. Alltså du gör dig själv en tjänst. Och det gjorde jag, och hon som gjorde de här testerna, där brast jag ihop första dagen. För det var ju att hon bara, ah, nej men du behöver göra de här testerna. Men det är ju svårt när man har en synskada att göra det helt korrekt. Men hon sökte hjälp från massa olika, för nu ska det bli rätt. För första gången nu så ska det bli rätt för Nathalie. Och jag kunde inte svara på en enda fråga, jag bara brast ihop. Men för jag trodde att de skulle säga igen att du är utvecklingsstörd, du är dum i huvudet. Men hon sa det, alltså hon satt nästan till och grät veckorna efter när hon fick resultat att Nathalie, du skulle kunna bli det du ville. Jag ville ju bli idrottslärare, jobba med barn och ungdomar. Men hon sa, du ligger ju högt över gränsen var man ska ligga. Du är inte ens nära att ha en utvecklingsstörning, så förstår inte vad de har pratat om. Alltså fattar du vad du gått miste om? Och vi var helt chockade liksom, och det var så skönt att äntligen liksom få slut på allting, att nu tror folk på mig, nu behöver jag bli utskriven ur särskolan. Mm. Men jag tog studenten, jag ville ändå ha mina betyg för att jag ska kunna visa när jag söker jobb sen att jag inte ligger på latsidan under alla åren. Men det var rätt så häftigt att mina gamla lärare trodde ju på mig, så jag fick jobb på Montessori-skola i Sibbhult, och där jobbade jag i 9 år och jobbat med barn och ungdomarna där och olika funktionshinder. Och idag jobbar jag på en förskola och är resurs där och jobbar med olika funktionshinder och så. Och det känns jättebra att få liksom revanschen i det här och att folk tror på mig. Så visst, bättre sent än inte, men ja, det är så det är.
Ja, din erfarenhet är ju inte unik, för att det har ju hänt förut att folk har blivit placerade i särskola på fel grund, alltså utan orsak. Mm. Och så har de stämt kommunen och vunnit.
Ja.
Det är inget du har funderat på?
Jo, jag har fått frågan. Men det var precis då att jag skulle till Peking, och jag ville inte att det skulle störas utav det. Utan för mig spelar det inte någon roll att få liksom rätten på mig. Alltså, bara jag själv vet var jag står. Det har varit det viktigaste för mig, att jag inte har den här stämplen längre. Sen har det väl bara runnit ut lite i sanden också. Och jag har ju varit på Osby kommun här framför allt. Jag har pratat med dem senast 2017 när jag kom hem från Dubai. Att vi måste göra någonting. Jag tycker att vi ska prata i skolor om mobbingfrågor. Jag tycker att vi ska, att alla är vi olika, utvecklas på olika sätt. Och just att det här med idrotten, att man ska ut. Jag vill ju ut i Osby kommun och prata om hur är vi mot varandra. Hur beter sig vuxna mot varandra. Mycket av de här bitarna. Och mobbingfrågor och allt det där. Hur man bemöter olika funktionshinder. Men alltså det händer ju aldrig någonting. Det är lite tråkigt när man blir Osby-ambassadör och sen vill man vara ambassadör utåt, och så händer ingenting.
Det blev du för några år sedan. Ja.
Mm, 2007 då när jag kom från Brasilien. Så att man har varit på dem, men jag känner att nej, så länge jag vet var jag själv står så kan jag nöja mig med det. Det är en lång process, absolut. Men, nej, men jag är ändå nöjd med var jag står idag.
Och idrotten? Det låter som den har varit betydelsefull hela vägen.
Ja, verkligen. Utan den hade jag nog inte varit den Nathalie idag. Den räddade ju mig faktiskt. Att jag kunde, när jag var mobbad så kunde jag ge mig ut i skogen ut och springa med min pappa. Att jag kunde komma på träningen där jag kände tröst. Där blev jag sedd. Där kunde jag vara den Nathalie som jag ville vara. Så att framförallt att man har fått vara med på alla de här stora mästerskapen, och man träffar andra synskadade, och man på ett Paralympics man träffar alla olika sorters funktionshinder, och vi alla kämpar för samma sak. Jag tycker det är så fantastiskt, och Paralympicsidrotten måste ju bara bli större, för det är så fantastiskt att få se alla kämpa. Det är verkliga kämpar som är där. Så att idrotten betyder väldigt väldigt mycket. Absolut.
EM i Berlin har du sagt. Det blir ditt sista mästerskap, fastän det är Paralympics i Tokyo om 2 år, 2020.
Mm.
Varför då?
Nej, men jag känner dels att jag har haft mycket problem med min rygg under de senaste åren när jag började. Jag har tyvärr lyft fel många gånger och det har gjort att jag har fått ett diskbråck.
Lyft vikter då alltså?
Ja, precis. Och sen har man tränat för hårt, mer än vad man borde egentligen. Jag var ju uppe 28 timmar i veckan. Ibland lyssnade jag ju inte riktigt på min kropp.
28 timmars träning?
Ja.
Det är mycket.
Det är väldigt mycket och det är för mycket kanske för en 16-17-åring att ta. Så jag tror mycket av det är orsak till att jag har fått en del krämpor. Så jag har ju haft problem med ryggen, det är ju det som har ställt till det lite för mig. Och jag känner väl att ska jag göra mitt sista så vill jag verkligen vara i den bästa formen någonsin. Och jag känner verkligen att jag är det nu. För mig har inte det någon betydelse att men jag kommer på ett Paralympics igen. Det är klart att det är jättehäftigt, absolut. Men det är ju mycket tung träning. Du ska iväg, det är nästan till träning varje dag. Och jag är så nöjd med de tiderna jag har gjort nu. Att jag har fått stå på en stor arena igen i London förra året. Jag dominerade i Dubai och nu får jag åka till EM. Det är jag så otroligt tacksam över att jag har tagit mig hela vägen hit. Så att det räcker faktiskt långt för mig. Och sen vill jag ju sikta på familj längre fram. Och jag vill ju kunna vara aktiv med min familj, att kunna springa och fortsätta springa för att må bra helt enkelt. Att motionera och ut och föreläsa och sådär. Vara en god förebild helt enkelt. Så det känns skönt och det ska bli jätteroligt att få vara i Berlin. Jag ska verkligen njuta nu varje sekund.
Så, nu har vi gått inte speciellt långt från ert hem på idrottsvägen som det passande nog heter. Och ja, var är vi nu? Kan du få berätta?
Just nu befinner vi oss på konstgräset i Osby. Här är ju väldigt skönt att springa barfota för att det är skonsamt mot benen och fötter och allt möjligt. Inte bara springa på hårt underlag. Så här brukar jag vara när jag ska jogga av mig eller när jag ska köra lite gräslopp, stegringar och lite så.
Ja, det känns ganska mycket som gräs.
Okej, så du blir fin av fötterna sen efter.
Ja.
Alldeles svart. Där får jag strumpor på mig när jag ska springa.
Smart.
Ja.
Men så jag står här barfota. Ja, men varsågod. Gör din grej.
Ja, tack.
Och där sprang Nathalie Nilsson iväg mot nya mål. Under EM i Berlin så har hon valt att behålla namnet, men annars är det alltså det nya efternamnet sedan några veckor, Andreasson. Hon var månadens ansikte i augusti och reporter var Mats Sundling.
Om dryga 3 veckor, den 9 september, är det val till riksdag, kommun och landsting eller region. Och redan på onsdag den 22 augusti startar förtidsröstningen. Lagom till dess ska också alla medlemmar i SRF ha fått valmaterial på punkt från valmyndigheten. Katarina Joper är valhandläggare.
Och de som inte är medlemmar där, de kan beställa material, punktvis material från valupplysningen på telefon 020 825 825, och då får man hemskickat ett kuvert med valsedlar i punktvis kuvert. Och på dem så står det också i svart text vilken valsedel som finns i kuvertet.
Men de här valsedlarna, det är alltså bara partinamnet på dem?
Ja, det är bara partivalsedlarna för de partier som är representerade i riksdagen, kommun och landsting. Och de som har fått minst 1% av rösterna vid de 2 senaste valen.
Så att Feministiskt initiativ till exempel, de finns med?
De finns med.
Men inte ett lokalt parti som Åhuspartiet eller så?
Nej, de lokala partierna finns inte med. Utan då får man vända sig till kommunen och be att få hemskickat eller få i handen. Man kan gå in och hämta, eller när man ska gå och rösta så tar man det där.
Får man då med valkuvert också så man kan helt göra färdigt sina röster hemma?
Nej, utan valkuverten finns på alla ställen där man kan rösta.
Så man tar med sig rätt valsedlar och så går man dit?
Ja.
I utskicket från valmyndigheten finns alltså endast partivalsedlar. Den som vill personrösta, alltså kryssa för en viss kandidat på valsedeln, måste själv skaffa en valsedel med namn hos kommunen eller det parti man vill rösta på. Partierna skickar eller delar ju ofta ut valmaterial som innehåller röstsedlar i brevlådorna. Och vill man inte avslöja för familj eller vänner vad man röstar på, ja, då är röstmottagaren i vallokalen skyldig att hjälpa till att kryssa. och man kan lita på att ens valhemlighet bevaras, säger valhandläggaren Hans Ivar Svärd.
De har ju tystnadsplikt för vad som händer bakom skärmen.
Får man säga att jag vill rösta på Kalle Karlsson, kan du skriva dit krysset?
Det kan man göra, ja. Och då ska ju röstmottagaren skriva dit krysset på rätt plats. Och som jag sa tidigare, de har ju tystnadsplikt. De får inte berätta vad som händer bakom skärmen.
Så röstmottagaren följer med då den röstberättigade in bakom skärmen? Man gör det inte vid det bord där man tar emot?
Nej, vallagen skriver faktiskt att välja att gå bakom en skärm och göra ordning sin röst. Det är med tanke på trots allt valhemligheten.
Sen kan man ju också få hjälp. Man kan alltså beställa en röstmottagare hem till sig. Hur går det till?
Ja, det är ju ambulerande röstmottagare som finns från och med årets val. Och då kontaktar man sin kommun och så ber man att få hjälp av en ambulerande röstmottagare och kommer överens då om formerna. När kan det passa? Det måste alltid vara två stycken. Då kommer det två stycken röstmottagare hem till dig och då har de med sig valsedlar och det material som behövs helt enkelt. Och de här personerna är ju också, de är röstmottagare, så de är skyldiga att hjälpa väljaren då i så fall även i bostaden att göra ordning i rösten. Och sen tar ju de hand om det hela och den transporteras ändå till en vallokal eller förtidsröstningslokal beroende på hur läget ser ut just i den kommunen.
Och där kan man också då be att de kryssar för den man vill rösta på så?
Ja, det stämmer. Men däremot måste man tänka lite på det att det finns väldigt många valsedlar i Sverige och röstmottagarna har med sig det de är skyldiga att ta med sig. Det är blanka röstsedlar och det är röstsedlar med partibeteckning, partinamn på. De har inte med sig alla partivalsedlar med kandidatnamn på. Så det kanske väljaren själv måste skaffa i förväg.
Från när kan man göra det här då?
Förtidsröstningen startar den 22 augusti och då kan även ambulerande röstmottagare komma och hjälpa till. Man får göra ordningen budröst tidigare men den kan ju inte lämnas in förrän den 22.
Vad är skillnaden mellan en budröst och ambulerande röstmottagare då?
En budröst, då är, budet är enbart en kurir som bär din röst från A till B. Budet får aldrig hjälpa till utan då måste du lösa din hjälp på något annat sätt. Röstmottagarna är ju myndighetspersoner som har utsedda valnämnden så att de är skyldiga att hjälpa till. Så det är den väsentliga skillnaden.
Om man läser på er hemsida så står det att budröstningen börjar redan den 16 augusti.
Ja, det är en skillnad som, om jag ska vara ärlig så kan jag inte exakt svara på varför det ser ut som det gör. Men det måste ju vara daterat tidigast den 16 augusti. Men det går ju inte att lämna in det någonstans dessförinnan. Men det går att göra den klar och den kan ju ligga hemma hos väljaren i så fall och vänta in den 22. Eller man kan låta budet, om man har förtroende för budet, ta rösten och säga. Och så lämnar du in den sen då den 22 där och där.
Men den ambulerande röstmottagaren, den tar alltid med sig rösten.
Ja, det stämmer. De har med sig det material som behövs. Det är en röstningslokal på jul som rullar omkring och besöker väljarna istället.
Och det här är helt nytt för det här valet?
Ja, det stämmer. Det är det.
Varför har man kommit fram till att det behövs då? Räckte inte det här med budröstning?
Man tycker sig ha sett att det inte alltid är säkert att den som har behov av hjälp kan få den hjälpen. Man har kanske inte en bekantskapskrets som man kan ha någon som man ber att vara bud. Och man kanske har en fysiska handikapp så det kan vara svårt att utföra det. Och det tredje kan också vara att man höjer säkerheten och statusen i den här typen av förtidsröstning. Vi ska inte underskatta bud, men det är inte bara en budröst utan att det är alltså en ambulerande röstmottagare motsvarar egentligen vallokal med alla de ansvar och de möjligheter som de har.
Att man anlitar då röstmottagaren för att få hjälp, det är då för att man inte vill avslöja vad man röstar på för familj och grannar som man annars kunde be om hjälp. Och så upptäcker man att röstmottagaren är grannen.
Ja, det skulle ju kunna inträffa, men å andra sidan, de är alltid minst två stycken och då kanske man kan ta den personen som inte är grannen till hjälp. Och så då har ju grannen inte sett vad du gjorde för någonting.
Ja, även de ambulerande röstmottagarna har med sig en skärm för att göra i ordning valkuverten bakom. Andra nyheter i årets val är att det inte går att välja in någon som inte samtyckt till att kandidera. Skriver man till någon som inte samtyckt på valsedeln så blir det en röst på partiet, men inte på personen. Valet genomförs också en vecka tidigare, andra söndagen i september istället för tredje, för att ge de nyvalda politikerna mer tid att ta fram en budget för nästa år. Men precis som tidigare kan man ångra sig om man förtidsröstat. Då går man till sin vallokal på valdagen, säger Hans Ivar Svärd.
Det krävs inte mer än att man kan styrka vem man är, någon form av legitimation alltså. Och så försöker man ju upp i röstlängden och prickas av i vanlig ordning. Och har förtidsrösten kunnat levereras i vallokalen till distriktet, då får man tillbaka den. Och kan de säga att ja, men du har förtidsröstat, nu får du tillbaka din förtidsröst, varsågod. Men har de inte kommit, så kommer ju röstmottagaren sen lite senare på dagen upptäcka att ja, personen har röstat i vallokalen också. Ja, då har det företrädare och kommer ju att lägga förtidsröst åt sidan och underkänna den. Den läggs i eget omslag och kommer aldrig öppnas så.
Sa valhandläggaren Hans-Ivar Svärd på Valmyndigheten. Och vi hörde också hans kollega Katarina Joper. Telefonnumret till valupplysningen där man kan beställa valmaterial är alltså 020 825 825. Reporter var Birgitta Fredén.
Evenemangstips. En ny och syntolkad fransk-amerikansk spelfilm finns nu i appen MovieTalk. Fakiren som fastnade i ett skåp heter den. Och den har både syntolkning och uppläst text. Huvudpersonen är en falsk fakir från Rajasthan i Indien som upplever en rad äventyr världen över eftersom han fastnar i ett skåp på IKEA och fraktas iväg. Biopremiären är idag den 17 augusti och filmen bygger på en bästsäljande roman av fransmannen Romain Poetola. Boken heter Fakiren som fastnade i ett IKEA-skåp och finns inläst som talbok och i punktskrift.
I skogarna kring Hässleholm körs Snapphanerallyt som är den femte deltävlingen i rally-SM under fredagen den 17 augusti och lördagen den 18. Och ikväll startar den första etappen klockan 18 och start och mål är Hässleholmsgården i just Hässleholm. Lördag startar etapp 2 klockan 9.
I Bjärnum blir det karneval under helgen med familjeunderhållning i Folkets park från fredag den 17 augusti klockan 17.30 till 21. På lördag så börjar det med karnevalståg som avgår från idrottsplatsen klockan 13. Och sen blir det familjeunderhållning i parken mellan 13.30 och 17. Kvällen avslutas med dans och underhållning i parken från klockan 21 till 02.30.
Malmö har fått sin egen politiska festival Malmedalen inför det kommande valet. Evenemanget äger rum i Vänskapsparken i Rosengård mellan den 18 och 26 augusti. Programmet startar varje dag klockan 15 och håller på till 20.00. Varje kväll avslutas med ett politikertal från det parti som har sin dag och det är klockan 19-20 på stora scenen. Arrangörer är RGRA, Rörelsen Gatans röst och ansikte. Malmö stad bidrar med 1 miljon kronor.
En av Skånes största föreningsloppmarknader äger rum nu på lördag den 18 augusti med start klockan 12 på Ölyckevallen i Löberöd. Särskilt fina objekt auktioneras ut klockan 13.30 och inträdet är 30 kronor.
Malmö Opera kör en Skåneturné med kick-off inför den kommande säsongen. Sångarna Rickard Söderberg och Laine Kvist tillsammans med ackompanjatören Johan Reis uppträder och ger smakprov. I augusti gäller följande datum. Den 21 klockan 19 Jarl Kullescenen Ängelholm. Biljettbokning telefon 0709 98 31 07. Den 24 19.00 Landskrona teater. Biljetter via Tixter. Den 25 15.00 Humlescenen i Bromölla med fri entré. Den 26 18.00 Kulturhuset Björnen Åstorp. Biljetter från Tobakshörnan. Den 28 19.00 Teaterhallen i Tomelilla. Biljettbokning 0417 181 16. Den 29 19.00 Rotundan Lomma. Biljettbeställning 0703 47 54 60. 30 augusti 19.00 Kristianstad teater. Mer information fås på telefon 044 12 58 20. Och 31 augusti 18.30 Forum Örkeljunga. Bokning senast 25 augusti för teaterföreningens medlemmar 0705 18 38 01 och försäljning i dörren för icke-medlemmar. 1 september 16.30 till 20.30 Borgen Osby med presentation av den lokala teaterverksamheten för hösten också. Det är gratis men bokning på e-post sekreterare@osbyteater.se. 4 september 19.00 Flora Biografteater Sjöbo där det är fri entré och ingen bokning. 5 september 19.00 Tivolihuset Höganäs. Gratis för föreningsmedlemmar. Andra betalar 60 kronor och alla får fika. 6 september 18.00 Tuppen Tessinsväg 10 Malmö med fri entré. 7 september 19.00 Hässleholms kulturhus med fri entré och ingen bokning. 11 september 19.00 Kulturhuset Anders i Hör där det också är gratis. 12 september 19.30 Sankt Staffans församlingsgård Staffanstorp med gratis inträde men förbokning 0704 71 65 65. 13 september 19.00 Folkets hus Svalöv dit Tixter säljer biljetter. 18 september 19.00 Kulturhuset Vita skolan i Broby där det är fri entré. 20 september 19.00 Teatersalen i Förslövs skola, försäljning i dörren och fri entré för scenpassinnehavare. 21 september 19.00 Grand i Simrishamn, ditt grann själva och bokvaruhuset i Simrishamn säljer biljetter. 25 september 19.00 Vittsjö medborgarhus, biljetter 0451 232 95. 26 september 19.00 Kulturhuset Flamman Svedala, biljettförsäljning på biblioteket 040 626 8203. Och till sist 27 september 19.00 Kävlinge kulturscen med fri entré.
Estradpoeten Bob Hansson uppträder på Ängelholms bibliotek torsdagen den 4 oktober klockan 18.
Allsångsstämning à la Royal Albert Hall i London blir det i Sparbanken Skåne Arena i Lund lördag 6 oktober mellan 19 och 22. Då kommer solister från de stora operascenerna och deltar i allsång. Biljetterna kostar från 395 kronor och säljs av Julius.
Sven-Bertil Taube kommer till Ystad teater den 15 november med en föreställning som bygger på publiksuccén Så länge skutan kan gå. Tillsammans med Peter Nordahl åker han en landsomfattande turné med föreställningen där texten och musiken är gjord av hans far Evert Taube. Föreställningen varar i cirka 2 timmar och börjar klockan 19.30. Biljetterna som kostar från 395 kronor bokas hos Ystad teater.
Biljettinformation Ängelholms stadsbibliotek telefon 0431 46 89 00. Ystad teater 0411 577 199. Julius 0775 700 400.
Kalendern årets 34:e vecka börjar med måndagen den 20 augusti då Bernard och Bernt har namnsdag. Robert Plant, som var sångare i hårdrockgruppen Led Zeppelin, fyller 70 år.
Tisdagen den 21 augusti är det 50 år sedan Warszawapakten under ledning av Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien. Demokratiseringen av den kommunistiska regimen, som pågått i landet sedan Alexander Dubček blivit ledare, stoppades. I Montemor och Velho i norra Portugal inleds kanot-VM som håller på till den 25 augusti. Och det är Jon och Jonna som firar namnsdag.
Onsdagen den 22 augusti inleds, som vi berättade om tidigare, förtidsröstningen i Sverige. Henrietta och Henrika har namnsdag.
Torsdag 23 augusti är det Signe och Signil som firar namnsdag. I Stockholm inleds den 4:e Bergmanfestivalen på Dramaten och håller på till 2 september. Folkpartiets tidigare partiledare Bengt Westerberg fyller 75 år. Han ledde partiet mellan 1983 och 95 och var vice statsminister 91-94. Och dessutom så är det köttbullens dag.
Fredagen den 24 augusti har Bartolomeus namnsdag. I Eskilstuna startar friidrotts-SM som håller på till den 26 augusti. Och i Köpenhamn inleds Copenhagen Cooking som är en höjdpunkt för alla matintresserade med fler än 100 evenemang. Finlands president sedan 2012, Sauli Niinistö, fyller 70 år. Och det gör även den franske musikern och föregångaren inom elektronisk musik, Jean-Michel Jarre.
Lördagen den 25 augusti är Lovisa och Louise namnsdagsbarn. För 45 år sedan spelade det svenska damlandslaget sin första landskamp i fotboll. Matchen spelades på Åland mot Finland. Det blev oavgjort 0-0 i denna allra första landskamp. Och det är 100 år sedan den amerikanske kompositören och dirigenten Leonard Bernstein föddes. Ett av hans mest kända verk är musiken till musikalen West Side Story som spelas på Malmö Opera i höst med premiär 31 augusti. Bernstein avled 1990.
Söndagen den 26 augusti avslutar denna veckan och då är det Östen som har namnsdag.
Anslagstavlan för hela Skåne inleds med ett meddelande från synenheten Vuxna som meddelar att de kommer att ha stängt hela dagen på samtliga mottagningar i Skåne den 30 augusti.
Redaktionskommittén för Skånes taltidning meddelar att de sammanträder torsdagen den 6 september klockan 14-16 på SRF Skånes kansli. Och har du några synpunkter eller förslag att framföra om taltidningen så kontakta SRF Skånes medlemmar i kommittén enligt nedanstående. Per Arne Andersson har telefon 0720 55 35 65 eller e-post Per Arne Henning @barnhof.se. Och Per Arne Henning stavas som ett ord. Och Barnhof bokstaveras B-A-H-N-H-O-F. Britt-Marie Blomqvist 0456 270 99 eller 072 725 32 37. Eller e-post brittmarie41@gmail.com. Och Britt-Marie stavas med ett e i slutet och som ett ord och ett stort b i början. Bo Brandin 070 591 77 54. Eller e-post atos@telia.com. Conny Jansson 0431 161 15. Eller 070 361 66 10. Eller e-post connycosmos@telia.com. Och Conny Cosmos stavas som ett ord och både Conny och Cosmos skrivs med C. Max Postman, telefon 0411 153 61. Eller e-post max.postman@comhem.se. Och Max stavas med X i slutet och kom hem skrivs som ett ord och C i början.
Så har vi ändringar i kollektivtrafiken. Under den pågående Malmöfestivalen till och med den 20 augusti 05.00 påverkas länsbusstrafiken. Linje 141 hållplats Stadsbiblioteket läge B i riktning Malmö C är stängd. Hänvisning till läge D. Och fjärrbussar som annars stannar vid Malmö C läge K har nu en tillfällig hållplats vid Börshuset på Skeppsbron. I Lund pågår vägarbeten på Bangatan och Trollebergsvägen. Hållplatserna vid Lund C för länsbuss 126, 137, 139, 165 och 166 flyttas mellan den 20 augusti 05.00 och 19 oktober 17.00 till hållplats Tingshuset på västra sidan av järnvägen.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne inleds med meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till förenings- och medlemsmöte torsdagen den 13 september. Vid mötet behandlar man de frågor om verksamheten som vanligen förekommer på våra föreningsmöten i föreningslokalen mellan klockan 18 till 21. Något att äta och kakat kaffet kommer att serveras under kvällen. Och din anmälan behöver vi ha senast måndagen den 7 september till kansliet på telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Och nya medlemmar uppmanas att komma till kanslilokalen cirka 30 minuter innan själva mötet för lite information om lokalen med mera. Varmt välkommen hälsar föreningsstyrelsen.
SRF Lundabygden har även ett studieprogram tillsammans med ABF Mittskåne för hösten. Bokcirkeln som redan är igång kommer att fortsätta och vi planerar att starta ytterligare en cirkel under hösten. Uppge när du anmäler dig om du helst vill träffas dagtid eller kvällstid och om det är något speciellt du vill få ut av cirkelstudierna. Cirkeln föreslås träffas varannan vecka, en och en halv timme och startar upp i september månad. Anmäl dig snarast. Keramik. Även denna termin kommer vi att bekanta oss med lerans magi tisdagar. Det blir 10 träffar, totalt 30 studietimmar, start 11 september 15.00 till 17.30. Deltagaravgift 500 kronor, cirkeln hålls på Sunnanväg 14E, Klostergården, Lund. Hur många av föreningens medlemmar känner till vår SRF-historia? Under hösten tänker vi starta en cirkel där vi fördjupar oss i just vår egen historia. Den planeras till kvällstid september. Ingen avgift, men vi måste vara minst 5 deltagare. Vi träffas i föreningslokalen Tordönsvägen 4i, Klostergården, Lund. Tveka inte, anmäl dig fortast möjligt till kansliet. Punktskriftscirkel. Ta chansen att upptäcka punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Finns intresse så startar vi upp under september månad. Förutsättningen är att minst 3 deltagare anmäler sig och vi träffas som vanligt i föreningslokalen. Ingen avgift, hjärtligt välkomna med anmälningar snarast. Vardagstips. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Du måste våga pröva för att lyckas. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta vardagen i smått och livet i stort. Även om du varit med i tidigare cirkel så går det bra att anmäla sig. Cirkelledare Simon Tenso, 7 träffar, 14 studietimmar i föreningslokalen. Start tisdag 5 september 13.30 till 15.30. Ingen avgift. När du bestämt dig för vilken eller vilka studiecirklar du vill gå så anmäler du dig till föreningens kansli senast fredagen den 31 augusti. Observera att du måste anmäla dig även om du deltagit i samma studiecirkel under våren. Och du som ska delta i den bokcirkel som pågått flera år ska också anmäla dig. Vi behöver även veta vilket medium du behöver eventuellt studiematerial på. Varmt välkommen!
SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till kulturträff på Trollsjögatan 2 i Eslöv och det är ingång från gaveln på Kanalgatan. Och dagen och tiden är fredag den 7 september klockan 11 till 18. Och temat blir Italien. Menyn är hemlig men utlovas vara god. Och en klurig frågetävling utlovas. Anmälan till Birgitta på 0413 54 13 33 senast den 30 augusti klockan 12 och därpå är den bindande. Och deltagaravgiften är 150 till 200 kronor beroende på menyn och betalas kontant på plats. Hjärtligt välkommen till en trevlig eftermiddag, hälsar planeringsgruppen. Och vi har ändringar i kollektivtrafiken som gäller Lund. Där det pågår vägarbeten på Barngatan och Trollebergsvägen som berör hållplatserna Lund C, läge B, för stadsbusslinje 2, 4 och 5. Linje 2s resenärer mot Värpinge och 4s resenärer mot Gunnesbo hänvisas till Lund C, läge L. För 5 gäller att resan till Öresundsvägen mot centrum hänvisas till Slottervägen, läge A. Hållplats Åldermansgatan i samma riktning hänvisas till Måsens vårdcentral där 4 och länsbuss 126 och 137 går mot stan. Och marknadsplatsen mot stan hänvisas till Västerkyrkan, läge A. I motsatt riktning mot Nova hänvisas hållplats Öresundsvägens resenärer till Kvantenborgsvägen, läge B. Åldermansgatan, hänvisning till länsbuss 126 och 137 vid hållplats Måsens vårdcentral med avstigning för Nova vid Fjällgärrondellen. För Västerkyrkan, Rallaregatan och Tingshuset hänvisas 5:ans resenärer till Lund C, läge L eller till länsbuss 126 och 137, hållplats Polishuset som också stannar vid Fjällgärrondellen. Anslagstavlan för norra Skåne inleds med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. som inbjuder till ett efterlängtat restaurangbesök fredagen den 24 augusti mellan 17 till 20 på restaurang Panda, Karl Kroksgatan 36 i Helsingborg. Deltagaravgiften är 100 kronor. Och sista anmälningsdag måndagen den 20 augusti klockan 12 till kansliet på telefon 15 83 93 eller mail info.srf.hbg@telia.com. Föreningen står för mat och någon av följande drycker: ett glas vin, en starköl, en lättöl, en vatten eller en läsk. Om du väljer mer att dricka får du betala det själv. Ledarhundar är också välkomna. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till en utflykt till Fulltofta naturområde samt Bosjökloster och Dalby kyrka fredagen den 21 september. Avfärd från SRFs lokal klockan 9 och samling senast 8.45. Beräknad hemkomst cirka klockan 18.30. Deltagaravgift 250 kronor för medlemmar i SRF Helsingborg Höganäs. Övriga betalar fullt pris som är 580 kronor. Sista anmälningsdag 14 september klockan 12 till kansliet. Program. Vi reser österut via Hör mot Fulltofta naturområde för att njuta av skog och mark. Då vi sedan är hungriga tar vi oss en liten bit bort för lunch på Bosjöklosters golfrestaurang. Därefter blir det guidad tur i Bosjökloster. Sen tar vi oss via småvägar till Dalby kyrka. Och där får vi information via högtalare om kyrkobyggnaden och dess interiör. Dagens eftermiddagskaffe blir på Bokelundens café i kanten av Trollskogen i Torna-Hällestad. I resan ingår bussresa, lunch, entré och guidning Bosjökloster och Dalby kyrka samt eftermiddagskaffe. Välkomna med på en höstutflykt.
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga inbjuder till en utfärd med vinprovning och lunch på Nordic Sea Winery i Simrishamn lördagen den 8 september. Buss avgår 9.45 från Stjärnhuset Kaptensgatan 10 och Kyrkskolan Södra Sandgatan 2 cirka 9.50. Vi är åter i Hässleholm cirka 16.00. Väl framme får vi en guidad tur både inom och utomhus på cirka en timme. Därefter får vi provsmaka 5 olika viner med delikatessbricka efteråt. Alkoholfritt finns. Vi omnjuter sedan en god lunch som innehåller ugnsbakad laxfilé, arikovär, citronsås och kokt potatis. Vegetariskt finns. Vi avslutar med gott kaffe och en chokladbit. Dryck ingår. Kostnad för medlem 200 kronor, icke-medlem 440 kronor. Busskostnaden står föreningen för. Är du i behov av ledsagare så meddela detta vid anmälan. Meddela även var du vill gå på bussen. Kostnaden är bindande efter sista anmälningsdag. Anmäl dig senast fredag 31 augusti till Anna-Lena Pekkilä 0451 231 01 eller 0703 60 06 47. Alla hälsas hjärtligt välkomna, styrelsen.
HSO Kristianstad inbjuder medlemmarna i Synskadades förening Kristianstad-Bromölla till politikerdebatten 20 augusti. Klockan 18.30 i föreningarnas hus, Magasinsgatan 3 i Kristianstad. Moderator är Rebecka Hansen från HSO Skåne. HSO Kristianstad hoppas på stort och engagerat deltagande i denna debatt där alla politiska partier i Kristianstad kommun är inbjudna. Debatten kommer att ha fokus på frågor som intresserar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi bjuder på fika och anmäler senast den 17 augusti till Knut Torstensson, mobil 070 387 34 37. Hjärtligt välkomna!
SRF Osby inbjuder till medlemsmöte fredagen den 7 september. Vi samlas på Hotell Borgen klockan 13 och börjar med att äta middag som kostar 90 kronor per person. Sen blir det information från styrelsen samt underhållning av Leif Linderoth. Anmäl dig senast tisdag 4 september till Kerstin, telefon 0479 140 90 eller 072 205 9488. Adressen är Västra Storgatan 33 i Osby. Alla hälsas varmt välkomna, undertecknat styrelsen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne inleds med meddelanden från SRF Malmö som hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas mellan klockan 13 och 15. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Och vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 20 augusti är det frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 21 augusti blir det bingo och onsdagen den 22 augusti spelar vi kanasta. SRF Malmö anordnar även sopplunch på föreningen fredagen den 31 augusti klockan 13. Och innan man äter lunch så berättar Ulla-Britt Rönnhage om hur det var att som barndomsblind gå på Tomteboda blindinstitut. Man bjuder på grönsakssoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Och det här kostar 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40. Eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdagen den 23 augusti. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö inbjuder också till informationsmöte måndagen den 3 september klockan 18 på föreningen Wendelsfridsgatan 13. Vi kommer att berätta om höstens planerade aktiviteter och studier. Och tillsammans så tar vi sedan fram förslag på aktiviteter och studier till nästa år. Föreningen bjuder på kaffe och kaka. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 19.30. Anmäl dig till kansliet senast tisdagen den 29 augusti. Och välkommen hälsar styrelsen.
SRF Malmö och Iris Hjälpmedel inbjuder till en visning av telefoni för synskadade torsdag 6 september mellan 13 och 16. Att hitta den perfekta telefonilösningen är inte alldeles enkelt när man har en synnedsättning eller att få kunnig support som finns där både före och efter köp. Kanske söker du efter det eller så vill du bara få en uppdatering av marknaden. Nu har du chansen att få svar på dina frågor. Vi kommer bland annat att visa vår nyhet inom mobiltelefoni, den enkla svensktalande mobilen Minivision. Dessutom så kommer den populära svensktalande smartphone Smart Vision med knappsats att visas. Söker du något enklare, kanske Doro Secure GPS med enbart 4 knappar kan vara något för dig. Det blir även telefoner för det fasta telefonnätet med stora knappar och andra praktiska funktioner. Missa inte detta unika tillfälle i föreningens lokal Wendelsfridsgatan 13. Ingången ligger på baksidan av huset. Anmäl dig till kansliet senast torsdag 30 augusti. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Och vi har en rad förändringar i kollektivtrafiken i Malmö. Under den pågående Malmöfestivalen till och med 20 augusti klockan 05.00 är hållplats Gustav Adolfs torg för stadsbuss 2, 7 och 8 flyttad till Drottninggatan in till Södra Förstadsgatan. Ringlinjen, stadsbusslinje 3, berörs av byggnadsarbete i Västra Hamnen mellan den 19 augusti och 8 december. Trean kör efter Anna Linds plats via universitetet till Tekniska museet och vidare, och motsvarande i andra riktningen. Trean trafikerar däremot inte hållplatserna Orkanen, Dockan, Kockums, Propellergatan och Kockum fritid. Istället hänvisas till linje 2 som kör Stora Varvsgatan, Västra Varvsgatan, Riggaregatan. Hållplatslägena där kan dock komma att ändras under hand på grund av byggarbetena. Hållplats Kockum fritid hålls helt stängd hela byggtiden och de resenärerna hänvisas till hållplats Propellergatan för 2:an respektive Tekniska museet för 3:an. Ett arrangemang på Malmömässan gör att linje 6 hållplatser Hyllie Vattenpark A och B samt Hyllierankan dras in. Den sistnämnda ersätts av en tillfällig hållplats 100-talet meter norrut på den korsande Påskliljegatan. Och så ska det vara fram till den 21 augusti klockan 9 till 23 augusti klockan 19. I Malmö startar ett vägarbete vid Lönngatan som från och med den 23 augusti stänger 35-ans busshållplats Persborgstorget B. Närmsta alternativ blir hållplatsen Persborg på andra sidan järnvägen. 17 september klockan 16 ska det vara klart. Samtidigt pågår ett vägarbete på Mariedalsvägen som flyttar stadsbuss 8:s hållplats Kronprinsen D ungefär 100 meter norrut på samma väg. Och samtidigt och av samma anledning flyttas stadsbuss 4:s hållplats Bunkeflostrand centrum läge D några tiotal meter söderut på Klagshamnsvägen. Och stadsbuss 31:s hållplats Östra Fäladsgatan D flyttas också ungefär lika långt söderut.
Och där tog det här numret av Skånes taltidning slut. Ett nytt nummer är ute fredagen den 24 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se.